Podplay.
Det bästa skulle jag säga generellt inte är att undvika den här, nu ska inte jag säga fara, men det som känns som en fara. För du vet, när vi är ensamma kan vi känna oss som hur starka som helst. För att vi blir inte triggade, vår anknytningsmodell triggas inte, vårt gamla bagage triggas inte. Så att tänka att jag ska mogna, jag ska läka, jag ska komma ur det här helvetet som jag på något sätt fortfarande uppenbarligen bär i mig. Att jag ska i isolering läka. Men jag skulle säga att den sista biten av läkning kan först ske när vi är i en relation.
Veckans gäst är Angela Ahola och du är doktor i psykologi. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Skulle du kunna börja med att presentera dig själv lite kort, men också vad du jobbar med?
Ja, jag har ju då en bakgrund inom forskning från Stockholms universitet i synnerhet. Och sen så när jag fick mina barn så tänkte jag någonstans där att nej, men jag vill kunna jobba hemifrån lite mer. Så att från liksom akademiska studier och forskning och utbildning på psykologiska institutionen så kände jag att äsch, jag vill kunna liksom jobba lite mer flexibelt och fritt. Så jag började skriva böcker i den vevan och det har verkligen varit så himla roligt och samtidigt föreläser jag. Plus nu när du frågar mig så har jag också ett helt nytt event. I och med att jag ofta får frågor kring dejtande och liksom hur ska vi kunna hitta kärleken på ett smidigare, lättare sätt, så är vi i färd med att lansera ett helt nytt sätt att dejta på eller helt nytt sätt att träffas på. Och det kallas Dating Pitch Club. Och det handlar alltså om att en vän pitchar sin singelkompis live inför ett rum fullt av singlar. Alltså att det blir lite så stand-up möter, dating möter. Bara så här kul kväll med kanske lite mat och dryck. Så att det ska vi lansera på Biblioteket Live i Stockholm den 26 maj nu snart.
Men det är jätteintressant och det här dagens avsnitt ska ju egentligen främst fokusera på, ja, vi kommer ju prata väldigt mycket om dating och kopplat till poddens ämne också toxiska, destruktiva relationer och hur det faktiskt är att börja lära känna någon ny och också dejta med de här erfarenheterna i bagaget. Vi kommer prata om vad man ska tänka på, hur man bryter sina mönster och varför en del hamnar i liknande relationer igen. Men jag tänkte, om du skulle kunna börja med att berätta, vad är en toxisk eller destruktiv relation?
Jag skulle säga att några av kännetecknen när det kommer till just en toxisk relation, det är att det uppstår en sorts obalans över tiden där gränser flyttas, men att det sker så pass subtilt, kanske inte omärkligt, men lite mer åt det omärkliga hållet, att det sker så pass liksom att de här gränserna flyttas, att när det kommer till makt, till respekt och liksom utrymme eller emotionellt utrymme, att den ena tar mer och mer plats och den andra tar mindre och mindre plats, att man liksom man bara vaggas in i en sorts ny verklighet där man inte längre riktigt vet vad som är rätt och vad som är fel och vad har jag det där klassiska liksom, att det jag reagerar på, är det en verklig sak att faktiskt reagera på eller är det jag som är dum liksom?
Mm. Och hur kommer det sig att det ibland kanske kan vara svårt och varför normaliseras det, tror du?
Ja, en av de här faktorerna bakom varför vi fastnar i det här tror jag är att speciellt initialt så kickar någonting igång som kallas för intermittent förstärkning. Och det betyder att vi får bekräftelse, vi får kärlek, vi får värme, men inte hela tiden. Utan kanske 30% av tiden. Och det har man sett att när man studerar till exempel djur och så har de en spak och när de trycker på spaken så får de lite mat. Men när de har en spak som levererar dem mat vid varje spaktryckning så är det inte lika liksom beroendeframkallande som om de skulle ha en spak som bara ger mat ungefär 30-40-50% av spaktryckningarna. Att det här liksom triggar vår neurokemi, vårt dopamin, och då blir det ökar risken, ökar chansen för att vi ska fastna. Om vi har med oss en självbild som inte är helt på sin plats, att vi kanske inte riktigt ser oss som härliga, som bra, som förtjänande människor, så går vi lätt med på ett bemötande som är mindre än så.
Mm. Om vi skulle gå till röda flaggor som man ska vara vaksam på när man dejtar. Vilka röda flaggor finns det?
Ja, en av de röda flaggor som jag spontant kommer att tänka på, det är inkonsekvens. Att personen i fråga, till exempel en vecka, är på, man är tydlig, man vill dejta, man vill liksom, relationen utvecklas och går framåt. Men nästa vecka är personen mycket mer off, kanske inte hör av sig utan är lite sporadisk, och du får själv vara den som liksom tar initiativen och hör av dig och vill gärna boka att ses. Så det här med inkonsekvens, det är en av de röda flaggorna som jag tänker på. Sen finns det ju annat, och det är också att vi börjar ifrågasätta oss själva lite mer. Att har vi tankar där vi funderar på, är det jag som är krävande, eller är det jag som är för på, eller är det jag som, alltså att det är något fel på mig. När de tankarna uppstår lite frekvent, och då är det inte det här allmänna att vi människor har ju i oss det här med att vi är en social varelse. Vi vill tillhöra varandra, vi vill vara del av en grupp, vi vill liksom, ensam är stark hör man ibland. Men det kunde inte vara mer liksom långt ifrån verkligheten, utan ensam var dessvärre död på savannen. Så att vi gör allt för att tillhöra, vi vill göra bra första intryck, vi vill klä oss bra, vi vill städa när det kommer gäster. Allt det här handlar om att jag vill överleva i grunden. Och på jobbet också, om jag känner mig lite avvisad eller liksom Bettan ler inte när hon hälsar inte ens kanske i korridoren. Ja, men det är det här överlevnadsfokuserade i mig som triggas och gör mig rädd och orolig att nej, herregud, jag kanske inte får vara med någon mer. Jag kanske kommer att bli utsparkad från min grupp och mitt sociala sammanhang. Det vill säga, jag kanske kommer att dö. Så att just det här med att vi ifrågasätter oss själva, ja, vi gör det. Vi är framevolverade till att fundera, nej, men var jag inte lite kantig? Eller pratar jag inte för mycket om mig själv där på den där festen? Eller när jag satt med Lisa och hon berättade om sin att hon är rädd för att det ska bli skilsmässa. Ja, men var inte jag lite disträ? Eller tog inte jag lite för mycket upp att nej, men jag minsann eller någonting? Att vi ifrågasätter oss själva, det har vi i oss. Men när vi känner att det börjar bli för mycket, att det blir lite, väldigt mycket grubblerier kring, är jag komplicerad? Är jag svår? Var jag för mycket? Ja, det är en röd flagga kring att den andra inte är en bra person. Så jag har hört talas om relationer som har varit ganska tuffa i början, där man har behövt justera sig själv på något sätt, eller så har man levt som ungkar, eller liksom att man har haft ett sånt liv och man kanske har druckit för mycket eller man har gjort det ena eller det andra. Men så behöver man, så när man hittar träffa kärleken, så man bara nej, men nu ska jag lägga om mitt liv. Det är inte alltid så att man är en toxisk och elak person. Det kan bara vara så att man behöver liksom kalibrera om sig till att passa i en relation. Man kanske inte haft en riktigt seriös relation någonsin kanske.
Men hur skulle du beskriva sund dating?
Ja, sund dating, det är precis som nästan med de här toxiska relationerna, hur de är initialt, men sunt dejtande. För ibland kan det vara sådär att nej, men jag ska det ska gå så långsamt fram, det ska vara så försiktigt och jag ska vara så väldigt hänsynstagande. Och såklart, vi ska alltid vara hänsynstagande, men ibland så är vissa personer så väldigt, väldigt försiktiga, kan jag tycka. Att man inte alls håller sig framme. Och då är det någon annan som liksom får mer intresse av person X. Som är lite mer, liksom vågar ta steg framåt och hör av sig. Och den andra kanske bara väntar in att det kommer säkert hon eller han. När hon eller han är redo kommer de att liksom knyta an och höra av sig. Och då kan vi ta det därifrån och utveckla relationen. Men blir det sån stiltje eller en så pass, kan man säga, kanske passiv, utan att mena något illa med det, men liksom en så pass passiv approach. För det har jag hört också många gånger, att personer bara nej, men hon är inte redo eller han är inte redo. Jag tror att de behöver mer tid. Och då är det bara en egen känsla man får, eller den andra kanske har uttryckt det. Men den andra, det kan också vara ett sätt att den andra vill inte gå in i en relation alls, eller inte med den här personen. Eller så kanske man vill ändå fortsätta på något sätt hålla kontakten, eller se om den andra är beredd att fightas lite för det. Så jag menar, det finns så många olika scenarier på både det braiga och det dåliga, att det är så himla svårt att bara sätta det
liksom. Och navigera, och att det kanske inte finns en riktig mall heller.
Ja.
Men det är ju det här också om att det är klart att saker ska kännas bra.
Ja, några gröna flaggor som jag tycker är viktiga, det är just det här med att, ja, men dels att man är konsekvent med ord och handling, det hänger ihop. Och det man säger, det synkar med det man gör. Och såklart, ingen är perfekt, men jag menar, vi behöver kunna slappna av och känna att personen försvinner inte nästa dag eller så. Så att, och gärna att det finns en grundvärme, en humor, en acceptans. Nummer två tycker jag är tydlig och rak kommunikation, och även i konflikt. Och jag vill betona det här, även i konflikt. Så att det är en av de bästa sakerna som kan hända är att vi ser den ena personen, den man dejtar, gör något typ litet fel. Kanske avbokar lite för sent på grund av någonting. Eller vill flytta på dejten. Men att det är så pass ändå att man adresserar det. Att man tar upp det. Man bara, du, jag blev lite ledsen när du blev så nära inpå. Att det skulle vara skönt om vi kunde ha lite mer framförhållning. För att du vet, jag blir dels ledsen för jag vill gärna träffa dig. Och sen också kan jag ju faktiskt boka in någonting annat. Förstår du, att det blir den situationen. Och om den andra då kan ta det. Utan att gaslighta, utan att bli defensiv. Utan att, du vet, de här olika myriader av toxiska beteenden och sätt att hantera negativ feedback på. Att man faktiskt får se hur personen agerar i en meningsskiljaktighet, i en så här mikrokonflikt eller någon form av negativ feedback. Alltså det låter kanske knasigt, men du fattar vad jag menar. Att det är bra att det blir en sån situation, för att då ser vi om personen bara nej, men alltså det där ska du kunna ta. För jag menar, så nära att det var en timme innan. Du har en timme på dig ändå att ställa om, eller liksom att du behövde inte åka hemifrån. Eller jag tycker att det där är, nu är du oresonlig som ens tar upp det här, att du, en gång i tiden så sa du att du har också ibland behövt, förstår du? Att det inte uppstår det. Och då ser man om den andra är liksom, kan dela med svåra, lite så här, the tough conversations, de här lite svårare samtalen. Och det där är en grön flagga, en hejdundrande grön flagga. Och så skulle jag säga också att det finns en djupare kontakt och inte bara någon så här ego-match. För ibland ser man människor som, det är så här, ryggdunkande, ego. Du vet att man kanske har matchat, man tänker att vi är en superbra matchning på grund av att vi är båda framgångsrika. Vi har status, vi har bra stil, vi ser ut på ett visst sätt. Och det är ju inte optimalt om man tänker sig att man ska bygga upp en långsiktig relation. Ja, för kortsiktiga relationer, absolut. Då spelar det ju knappt någon roll alls, skulle jag säga. Men att det finns något annat som inte bara är yta, att det är liksom en själslig kontakt, ett emotionellt djup där man faktiskt kan känna sig lugn, trygg, man kan vara sårbar, man kan vara transparent, man kan berätta om stunder när saker och ting inte gick bra, när man kände sig liten och ynklig och färdelös. Så att det tycker jag är den tredje, att man kan ha den här djupare emotionella kontakten med den andra. Det är tre gröna flaggor som jag känner att hittar man dem i någon, ja herregud, då är man på god väg. Då är det mycket, många bitar som är på plats.
Om man går över här då till destruktiva relationer, vilka svårigheter kan det finnas med att just träffa någon och inleda en relation och här då först då dejta efter en toxisk relation? För det är ju en del.
Det är ju mycket man har i sin ryggsäck där, och det aktualiseras, det aktiveras. Det här bagaget vi har ifrån den toxiska relationen, det är ju någonting som ofta först väcks till liv. Såklart att man är ledsen och och liksom mår inte bra efter att det har tagit slut. Men sen kan det gå en tid där man känner sig rätt liksom, nu är jag läkt, jag är lugn, allt är bra, jag är redo. Men precis som med den här anknytningstrappan där våra anknytningsmodeller aktiveras, så är det även efter en toxisk relation. Det är ofta först när man går in i, när det börjar kännas igen, när det börjar liksom uppstå en ny relation som det gamla bagaget vaknar till liv igen. Och då kan det bli riktigt tufft. Och just där det börjar kännas tufft, så att det är klart, det kan ju vara liksom våran kalibrering som bara är på plats på ett ännu bättre sätt, och att vi reagerar på faktiska röda flaggor i den nya relationen. Men många gånger så är det ju det gamla som vaknar till liv som gör att det blir som en tröskel att ta sig över, där vi snarare är liksom primade till oro och rädsla, även fast det inte finns röda flaggor. Så det är antingen så här, är det jag som har blivit bättre på att detektera och upptäcka dåliga beteenden, eller är det så att den här personen faktiskt är en person jag ska undvika? Så att det kan ju vara, frågan är liksom, vilket är det? Och där behöver vi ibland hjälp kanske av en person, en annan, någon kompis, där vi berättar om det händer så här, eller jag reagerar på det här sättet, eller jag vågar inte bjuda. Vi har nu dejtat kanske 5, 6, 7 gånger, men jag vågar inte träffa personen i fråga på hemmaplan hos endera, varken hos mig eller hos honom eller henne. Och då är det frågan, är det för att jag har upptäckt något där och då i den nya personen, eller är det gamla som spökar?
Och hur kan man ta reda på det? Alltså, hur ska man förhålla sig till ett sånt fenomen?
Det är supersvårt. Det är supersvårt. Och grejen är den, även om man kan intuitivt förstå att det här verkar vara en bra person, ändå så blir man så triggad. Man blir så rädd och man vågar inte kanske ta relationen vidare. Man rundar av där och då. Eller så kan det bli det här med att man inte vågar ses. Man tar det inte liksom till nästa steg, vilket är kanske att inte längre ses på allmän plats. Så att det kan vara så många olika scenarier som man själv skapar. Alltså som man bara, nej, hit vill jag inte gå på grund av det här och det här. Och så har det gått flera år efter den här toxiska relationen. Och det känns bara så himla svårt. Men egentligen, det bästa skulle jag säga generellt inte är att undvika den här, nu ska inte jag säga fara, men det som känns som en fara. För du vet, när vi är ensamma kan vi känna oss som hur starka som helst. För att vi blir inte triggade, vår anknytningsmodell triggas inte, vårt gamla bagage triggas inte. Så att tänka att jag ska mogna, jag ska läka, jag ska komma ur det här helvetet som jag på något sätt fortfarande uppenbarligen bär i mig. Att jag ska i isolering läka. Men jag skulle säga att den sista biten av läkning kan först ske när vi är i en relation. För att det är liksom där resterna, vi behöver skaka av oss de sista resterna från den här tunga, tunga relationen som vi har levt i. Så att ja, klart vi ska läka i ensamhet, men jag menar inte 100%. Vi kommer inte kunna bli klara med 100% av vår läkning i ensamma på vår kammare.
Mm. I podden så har jag ju träffat gäster som har haft flera skadliga relationer efter varandra, och det verkar inte heller vara helt ovanligt att sånt händer. Man går från en destruktiv relation till nästa. Vad tror du det kan bero på att det ibland kan vara lätt att falla in i liknande mönster och liknande relationer också?
Ja, en av dem är ju att vi lätt dras till det bekanta, och just när det kommer till överlevnad och liksom vad vi är framevolverade till, så det kan just hänga ihop med att okej, det här känner jag igen, det här har jag haft tidigare, det här har jag sett tidigare, eller jag är uppvuxen i en viss typ av familjedynamik, personligheter hos föräldrarna, och att det är liksom, vi är vana vid det här när det är lite avstånd, lite otydligt, när det är någon form av kamp i det hela, att vi då tolkar det som kemi, fast det inte alls är det förstås. Och då kan det vara, jag har liksom en bekant i mig som träffade en superfin kille, och hon gjorde slut med honom för hon bara, nej, han är för tråkig. Det är liksom, han typ gör det han säger. Och sen så gick det några månader och sen hon bara, nej, han är inte tråkig. Han är en bra person. Och jag brukar inte dras till riktigt den typen av personer. Och nu har de en jättefin relation. Så att den här impulsen av att tänka att det är för platt, det är tråkigt, det är inte ett sägande. Liksom, det finns ingen kemi, det finns ingen attraktion, det är inget som kickar igång i mig. Det kan vara helt fel, så att låt oss bara ge chansen, låt oss träffa personen några tillgångar, för då ger vi andra mekanismer chansen att få vakna, som exponeringseffekten som faktiskt kan göra att vi fattar tycke för en person när vi får träffa den flera gånger, och då har vi också chansen att se fler fina beteenden hos den andra. Och såklart det här med intermittent belöning, att när toxiska dynamiker ger inte den där jämna bekräftelsen, utan bekräftelse ger typ mycket, inget, lite, och då neurokemiskt så det är lite som i spelberoende, alltså neurokemiskt så det väcker känslor, det väcker liksom en sorts missbruks eller nästan en beroendeproblematik.
Mm.
Och sen kan det vara ibland, du vet, om vi ska titta lite mer djupt på vårt själsliga fungerande, det kan vara att vi försöker lite lösa något gammalt. Och återigen, om man blickar bakåt i vår personliga historia, att vi kanske liksom försöker få medvetet eller oftare omedvetet att bli valda, bli sedda och liksom vara på något sätt tillräckliga, och det kanske inte vi har känt tidigare. Så att det finns ju flera olika variabler, som attraktion, det som känns intensivt, osäkert, lite liksom, kommer han att höra av sig? Ja, återigen, då är vi det här lite fram och tillbaka, oregelbundna. Så att ja, mönster upprepas ofta.
Jag tyckte det här med exponeringseffekten var intressant. För det är ju någonting som jag tror i ett samhälle där vi lever idag med mycket datingappar och saker går väldigt fort. Att folk kanske missar bra personer på grund av rastlösheten. Men ditt tips där just med dating, hur många dejter ska man ge för att ändå skapa sig en objektiv uppfattning?
Ja, det är också frågan, det där är superfin fråga och viktig. Och om jag får komma med ett litet tillägg också till den, så skulle jag säga att det också handlar om att träffas i olika kontext. Så att dels att vi behöver ses flera gånger, ja, men också att vi träffas vid något tillfälle där det finns vänner närvarande, så att vi får se hur vederbörande liksom behandlar, hur personen pratar med andra. Och sen finns det också, det är någon känd profil som har sagt att jag litar inte på personen som talar liksom illa eller respektlöst till servitrisen eller taxichauffören, men sen pratar väldigt trevligt och sympatiskt och respektfullt med mig. Alltså den personen litar inte jag på. Så att då är det ju jättebra om vi kan träffas i ett sammanhang där personen faktiskt träffar individer och får interagera med individer som typ är kanske i beroendeställning eller som är servicepersonal, och att vi får se det. Om personen är artig och trevlig där, då är det ett plus.
Mm.
Jag skulle inte säga att det är en direkt grön flagga, för det kan finnas så mycket röda flaggor ändå. Personen i fråga är liksom grandios och superhärlig på en restaurang. Men jag menar, det säger någonting. Och alla dessa pusselbitar, hur personen är med vänner, hur vänner talar om personen, vilken energi är det i rummet där personen är, kommer personen hålla, om personen säger att ja, men vi ses på lördag klockan den och den tiden, personen håller vid det, liksom står fast vid det kommer att ske, eller ändrar personen planer i sista stund, för det är lite respektlöst.
Mm.
Så det handlar inte bara om att nej, men nu kunde jag inte. Hur gör det personen det. Om personen bara, nej men jag, vet du, jag har fått feber eller jag blev akut magsjuk. Och sen är supertrevlig kring det och bara, du, kan vi träffas i övermorgon? Jag räknar med att vara frisk. Får jag bjuda dig på lunch då eller någonting? Så att det inte bara säger, nej men jag kan inte komma. Tyvärr, hej då. Så det handlar ju mycket om hur personen hanterar dessa olika situationer. Så att, ja, många dejter, så många som möjligt. Och sen också hur och var vi befinner oss. Plus, om jag får komma med ett tillägg. Jag brukar säga, jag har skrivit i min bok 100 dejter om att dejta lite som bonde söker fru. Alltså, att vi inte stänger dörrarna för alla andra personer för tidigt. För det är en risk. Vi skapar en risk till oss själva. Och det är så lätt att är man en samvetsgrann person, vi pratar om de här big five, de fem grundegenskaperna. Och personer som är samvetsgranna, de vill... Man lämnar ifrån sig ett jobb som man är nöjd med. Man slarvar inte, man hör av sig när man ska höra av sig. Man är liksom en noggrann person som sköter sig och agerar på ett bra sätt.
Så du menar på att det är bra att dejta flera samtidigt till en början?
Ja, och det är inget fel med det. För så länge vi inte har haft det här samtalet, så här, vad är vi? Att det samtalet inte är, man har inte haft det. Så då bör vi, anser jag, faktiskt dejta flera. Jag menar, jag kan gå på promenad med Nisse, Kalle, Janne, etc. Och ha trevligt umgänge och lära känna flera personer parallellt. Och det tycker jag är bra. För att annars är det så lätt hänt att vi klamrar oss fast vid en och samma person som kanske dessutom är toxisk. Men om vi har flera personer som jag dejtar, dels har jag lite ryggrad. Det är inte lika lätt för mig att fastna vid en person som inte är så bra. Utan då har jag några olika personer jag träffar och så kan jag känna in lite så här, hur känns det? Hur känner jag i mig när jag sitter och fikar eller tar en öl med Janne? Jag menar, då kan jag jämföra den känslan. Då blir det så direkt där och då, liksom i mitt aktuella liv, som jag kan få känna hur jag känner med dessa olika personer. Och speciellt om vi bara har en att välja mellan. Just med tanke på att vi människor är så överlevnadsinriktade. Vi kanske dessutom längtar efter kärleken. Vi vill inte vara ensamma. Vi hoppas på att hitta den där stora kärleken som vi kanske kan typ flytta ihop med och bilda familj med eller se en framtid med. Det är så lätt hänt att har vi bara en person som vi träffar, som vi skriver med, att vi då väljer den personen i brist på andra alternativ. Och det ska vi inte göra. Vi ska inte falla i den fällan. Så att nej. Jag tycker absolut inte att ja, men nu har jag börjat skriva med honom. Han känns så himla bra. Nu ska jag stryka alla andra som jag haft här på dejtappen. Eller liksom, ja. Jag anser att vi behöver bredda och fortsätta vara lite breda till samtalet. Och vi är ingen dålig människa. Vi gör rätt mot oss själva.
Du nämnde det i telefonen att ibland är det lätt att ignorera saker som man borde se upp för. Vad kan det komma sig av? Kan det också ha lite med det du berättar här, den här starka drömmen och viljan?
Jag tror det. Jag tror precis att det är så att har vi bara en som vi umgås med liksom i ett romantiskt sammanhang, i ett dejtsammanhang, jag tror att då är det så lätt hänt att vi på något sätt, då blir ju valet, antingen har jag ingen eller så har jag någon. Och denna någon är ändå helt okej. Men denna någon ska ju egentligen vara någon som är fantastisk. Någon som jag klickar med verkligen fullt ut. Inte en perfekt människa, för jag menar det finns inte. Men en person som känns liksom all in. Det här är en fantastisk person. Så att då kan vi motverka det. Den risken genom att faktiskt ha flera som vi umgås med och skriver med. För det är många som kommer falla bort. Liksom x antal procent kommer inte ens att söka en djupare relation. X antal av de här personerna som vi träffar kommer inte ens vara intresserade av något långsiktigt. Några av de här personerna kommer inte ha kapacitet till emotionellt djup. Några av dem tycker bara att du ser bra ut eller att du har liksom klä dig bra, du vet, det här ytliga, lite mer egoinriktade dejtandet. Någon vill inte ha barn, absolut inte, och du vill ha barn. Jag menar, så av de här människorna du träffar, det är numbers game. många, många, många procent kommer falla bort för att ni kommer inte att kunna få det till att bli en bra, vettig relation. Det bara kommer inte funka. Så bonde söker fru, numbers game.
Mm. Det här också med att bryta och lämna. Antingen i början av dating men också i en destruktiv relation. Varför kan det vara så svårt att ta sig ur relationer som är skadliga för en? Oavsett om det är en relation eller om det kanske bara är ett tidigt skede av dating, vilket också kan vara toxiskt i början.
Det kan det absolut vara. Och en av de här orsakerna, tänker jag här, är framtidsvisionen. Vi har redan skapat en bild av, det är liksom som vi ibland hör, vi dejtar potentialen. Och så just det här med att jag ser framför mig den här relationen. Alltså man målar upp en bild där man bor ihop, vi har vårt lilla hus eller vår fina bostadsrätt. Det är vi två, vi går på fest där vi träffar vänner, vi har liksom ett gemensamt umgänge. Den här bilden som vi så snabbt börjar måla upp, hur det kommer att bli när jag presenterar honom för mina vänner, för familjen. Alltså det är ibland så svårt att släppa den där bilden. Och det är så att vi själva, via uppmålandet av den här bilden, skapar ett krokben för oss själva. Och det låter ju dumt, och jag menar, men det skapar ju, det blir utmanande då att avsluta. Samtidigt som vi har den här mekaniken i oss av att inte vilja bli ensamma. Vi vill vara valda, vi kanske dessutom har några relationer som har gått i stöpet. Jag menar, vem har inte det? Vi kanske har, alltså vi har saker i vårt bagage som gör att det känns som att nej, jag klarar inte ett uppbrott till.
Mm.
Och det kan vara inte bara att jag inom mig tycker det kommer bli jättetufft. Det kan också vara impression management. Alltså det här, det sociala, den sociala komponenten i det, att nej, folk kommer. De kommer att se mig som misslyckad. De kommer att se mig som en dålig människa. Och återigen, överlevnad. Om de ser ner på mig, då kanske inte jag får vara med. Då är inte jag lika välkommen, min status sjunker. Och status var också överlevnadsfördel. Att den som hade liksom högre status hade första king på maten. Hade bättre chans på de mest attraktiva personerna i gruppen. Att dejta dem eller bli tillsammans med dem. Så att de här bitarna jag har skrivit en bok som heter Dina dolda drivkrafter. Och där pratar jag om tre grundkrafter som styr och påverkar våra mänskliga beslut och handlingar och beteenden. En av dem är det sociala, så vi vill tillhöra en grupp. Det andra är status, att vara någon, att vara viktig, att vara vald, och vi kämpar för det. Jag menar, det är många av oss som pluggar för att vi vill komma till vårt drömyrke, men det är också x antal personer som pluggar, som tar ett visst jobb, blir chef, inte för att de är jättesugna på att hantera människor, men för statusen det ger. Det är många, en stor och avsevärd andel procentuellt sett av oss människor som väljer att göra saker för statusen det ger. Men de flesta av oss kan inte ändå liksom, man kan inte säga att status är betydelselöst. För det är ju ofta, du vet, när vi sitter på en fest eller ett mingel, folk frågar sig, men vad jobbar du med då? Man kommer ganska snabbt in i det. Man kollar på kläderna, finns det liksom, är det här en person som har exklusiva kläder? Du vet, så vi skannar så fort, medvetet eller omedvetet, på olika signaler på status, så att det blir det. Om relationen tar slut, så är det
ett förfall.
Det är ett förfall. Det går inget bra för mig. Du, Angela, du är inte lyckad. Du misslyckas om och om igen med dina relationer. Felet ligger hos dig, tänker vi att folk tänker.
Sen är det väl också det här med trauma bonding och starka mekanismer, och att man vågar inte lämna för att man har inte självkänslan till det.
Nej. Och det finns ju människor som lever i fruktansvärda relationer där omgivningen, där barnen, där människor gör allt vad de kan för att liksom få loss människan ur den här oerhört, alltså farliga dynamiken. Och ändå så bara studsar man tillbaka. Så det här traumabondet, det kan vara så starkt, och det krossar människors liv.
Skulle du säga att det finns något sätt att bygga upp självkänslan på? Det är ju också en väldigt bred fråga, men självkänsla är väl ändå till ens fördel.
Absolut, det är så viktigt. Och jag tänker att självkänsla, vi behöver våga lite där. Vi behöver våga visa vad som är okej för oss och vad som inte är okej. Och sen se om den andra möter oss i det. Det är en av vägarna. Om den andra inte möter oss i det, om den andra inte respekterar den gränsen som vi sätter upp. Okej, det här är information. Jag har fått information om hur den andra är. Hur den andras respekt. Hur den andras empati. Det är viktig information som vi kan ta till oss, vilket vi behöver ta till oss när det kommer till att fatta ett beslut om vi ska gå in i en relation eller inte. Så att allt den andra gör egentligen, just det här med om personen avbokar eller om den andra, hur den andra behandlar personer, serveringspersonalen, taxichaufför, hur den andra ser människor, om den andra minns något jag sa för 3 dagar sedan, om den andra lyssnar på mig eller om den andra svänger till det hela så att snacket blir om henne eller honom. Så att det är klart, det finns ju så många olika saker med att bygga upp sin självkänsla. Jag skulle säga att det är i mångt och mycket genom handling. Att faktiskt våga sätta ner en gräns, men sen också stå fast vid det. Om man har behövt sätta ner sin fot, eller, alltså det handlar inte om att jag ska höja rösten eller bli arg eller så, utan med värme och kärlek säga att du, när det blev så här så kände jag mig si och så. Det här klassiska XYZ, att när det här hände eller när du gjorde det här så kände jag så här, och jag skulle vilja jättegärna framöver att du hör av dig till exempel om det är en avbokning, med lite mer framförhållning så skulle jag bli jätteglad. XYZ liksom. Det är en sån här grundformel, och sen se hur den andra hanterar. När jag har kommunicerat tydligt, snällt och på ett liksom relationsmässigt korrekt sätt, om den andra kan ta det eller om det blir fel och, eller om den andra inte respekterar det framöver.
Mm. Och det här som också har kommit upp som exempel i bland poddgästerna, att gå tillbaks till sina ex. Vad har du att säga om det?
Generellt skulle jag säga det är inte något jag rekommenderar, eftersom när det går tid så blir det lätt att vi minns de goda stunderna. Vårt mänskliga sinne är lite funtat på det viset. Att vi minns det fina, vi glömmer bort de svåra. Alltså det som är själva orsaken till att relationen tog slut. Så vi glömmer lite det. Och sen också vi känner oss ensamma. Och jag vill inte vara ensam. Och jag vill överleva. Och allt det där. Och då går vi tillbaka till ett ex. Så att det gäller egentligen där och då påminna sig själv om att nej, det finns en anledning till att det här tog slut. När man tittar på personer som går tillbaka till, alltså relationer som uppstår om och om igen efter att de har tagit slut, så har man sett att människor som hamnar i den här dynamiken mår generellt sämre. Dels är det en relation som aldrig blir riktigt avslutad, men dels också liksom aktualiserar man återuppväcker en dynamik som inte fungerar, som visar sig inte fungera gång på gång, och det här det blir inte hälsosamt för vår del. Så det är egentligen bättre att vara krass, okej, nu rundar vi av det här, nu behöver jag gå vidare, så att man inte faller in i den där fällan.
Men då, för att gå från det här initiala mötet till dating till att det faktiskt ska leda till någonting mer stabilt och långvarigt, vad krävs här? Man kan ju tala om tillit, emotionell kontakt, fysisk attraktion. Det finns ju många olika komponenter här.
Det gör det. Och mitt första ord, det ordet som först liksom uppstår hos mig, det är sårbarhet. Och när jag, det är ett sånt där fint ord som man hör lite här och var. Men om jag provar, alltså jag gör liksom ett litet test där jag uttrycker mig på ett sårbart, öppet och transparent sätt tillsammans med den andra. Och det kan vi göra under första dejten. Det behöver inte vara att man liksom, och det ska vi inte heller, vi ska inte börja rada upp våra värsta kriser och liksom vältra oss i det, utan en dejt ska ju vara, helst i alla fall en första dejt ska ju vara gärna lite kul där man lär känna varandra övergripande. Men att man kan uttrycka, man kan berätta någonting lite kort och i förbifarten, att man kan säga att du, jag var lite nervös när jag skulle komma hit. Jag brukar bli nervös inför att träffa nya människor, men nu känns det bra. Nu känns det mycket, mycket lugnare. Så det är lite sådär mikrosårbarhet. Och det skulle man kunna kasta ur sig och sen se hur den andra reagerar. Men det är klart, sen finns det ju lite större, lite mer liksom maffig sårbarhet som vi också kan se hur den andra tar emot vid olika tillfällen i vårt dejtande, i det initiala, liksom i starten av en ny relation eller potentiell relation, och se hur den andra tar det. Om den andra hoppar på tåget, om den andra också, ja men vet du, alltså jag kan säga så här, jag var som tonåring, jag var så rädd. Så om den andra säger någonting sånt här, att vet du, jag var så rädd inför att träffa nya, så jag brukade typ avboka, jag mådde jättedåligt eller någonting. Om den andra också vågar bli lite öppnare, för ofta det här med sårbarhet och transparens, det går som i trappsteg, att om den ena blottar, visar eller öppnar upp lite mer, så kommer den andra, om det är en bra person skulle jag säga, eller inte hundra att det är en bra person, men en grön flagga är om den andra också liksom tar ett steg upp på sårbarhetstrappan bara för att jag har gjort det. Då har vi möjligheten att fördjupa relationen, och då skapas den kontakten, det här med den emotionella kontakten som du nämnde. Då har vi chansen att skapa något lite djupare, lite mer äkta, bara genom att jag har valt att ta lite kommandot i stunden och styra det här, alltså på ett, med all kärlek och värme vi kan tänka oss, i en god riktning. Och det är ju så i en relation att hur jag hanterar konflikter, hur jag tar upp negativ feedback, det kommer att skapa klimatet i mångt och mycket. Och precis som med sårbarhet, så kommer jag kunna ta det här i en viss riktning. Och tillit, ja, där är det ju lite hur hanterar vi när saker och ting är guld och gröna skogar. Det är lätt att må bra, det är lätt att få en relation att funka. Men det vi vill se är hur funkar saker och ting. Hur beter sig den andra när allt inte är guld och gröna skogar? När det är någonting som behöver lösas, när det finns ett problem, när det finns en utmaning, när någon kommer för sent, när någon måste avboka, när någon har problem i någon familjemedlem är sjuk etc. och man kan inte ses precis lika mycket. Det är där och då agnarna skiljs från vetet. Så att skapa en relation när allt är bra, nej, det behöver gärna finnas några saker som inte går liksom hundra, som inte går optimalt där i början. Och så där och då ska vi öppna våra öron och ögon och kolla, alrighty, hur hanterar min dejt eller vederbörande de här situationerna? Hur kommer personen att hantera allt det här nu? Så där har vi chansen att få värdefull information.
Just det. Om vi ska sammanfatta lite grann, har du någonting du vill säga kring, ja, alla som lyssnar på det här, som kanske håller på att dejta, inleda en relation, vågar inte på grund av sina traumatiska upplevelser. Har du något slutgiltigt som du skulle vilja dela med dig av?
Dels att våga dejta ändå. Att vi inte stänger dörren helt. Såklart att vi är lyhörda utifrån, alltså när det kommer till vad jag är beredd och hur mycket, eller är jag just nu redo att dejta, men att vi ändå försöker våga oss lite ut där och träffa människor. Och ibland så, det kan vara att vi har ett mönster, och det mönstret vi har, det kan antingen hänga ihop med barndomen, det kan hänga ihop med en tidigare vuxenbaserad kärleksrelation där vi kanske har blivit förminskade, vi kanske har blivit utsatta för manipulation, våld, och då behöver vi, just när vi får hjälp med att sätta ord, hjälp med att upptäcka hur det mitt agerande och mina val idag. För det kanske är att jag dras till personer som är lite trasiga. Om jag nu ska, trasiga människor som är, som har svårt att få sitt liv att gå ihop. Ibland kan det vara att vi dras till personer som är på ett visst sätt. Det kan vara att vi dras till personer som inte är så snälla. Det kan vara att, alltså det finns så många olika, men då så fort vi på något sätt kan sätta liksom connect the dots, där börjar liksom vi ta de större kliven ur de här tidigare mönstren som tyvärr dessvärre idag spökar i våra liv. Sätt gränser. Och det handlar om att göra det bara sådär härligt och fint som vi kan göra och se hur den andra respond på det. Sen det här som jag nämnde, som jag tjatar lite kring, det är dejta som bonde söker fru, numbers game. Att vi inte faller för första bästa, eller att vi inte liksom stänger dörren för andra personer för tidigt, utan att vi låter det gå lite tid och att vi har några i loopen så att vi känner av, så att vi liksom faktiskt med lite mer råg i ryggen känner att jag har inte bara en person att välja på, utan att jag kan faktiskt, jag har möjlighet att känna in den som blir den bästa matchningen för mig. Och sen tror jag att det är fint och bra att ses i olika sammanhang, i olika kontext.
Och avsnittet som du lyssnat på är anonymt. Gästen heter något annat i verkligheten och även namn och platser är utbytta. Likaså rösten är förvriden. Följ också gärna Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av